said, son, you'll remember this day for the rest of your life. I think he's right. Mom said, now you've got something new to write about tonight. I think she's right.
Hej och välkomna till Ur ljusblå ögon. I dag är det den 13 februari, dagen innan Alla hjärtans dag. Men kanske är 13 februari ännu mer känt som fettisdagen. Idag ska vi dock inte gotta oss i semlor, utan vi gotta oss istället i MFF. Det är ju nämligen så att det har ju hänt en hel del på både nyhetssidan och när det gäller matchsidan. Herrarna är bland annat klara med sitt träningsläger och väntar snart ett Svenska Cupen-möte mellan MFF och Öster. Men utöver det så har vi lite snabb silikoll och reaktioner från omvärlden, som tidigare hette reaktioner från Twitter. För tro det eller ej, men denna värld består mer än av Twitter. Med det sagt.
Ja, det är verkligen det. Det som inte skrivs på Twitter är inte värt att veta.
Nej, precis. Men har ni börjat ändra så här från att ni säger X nu? Eller är det...
Nej, jag tycker inte det flyger alls. Det ligger liksom, det är X och så tycker man saknar. Men alltså det är för kort. Det funkar liksom inte i tal, tycker jag. Mm. Så att jag kommer att köra Twitter.
Mm. Det är också förvirrande när man pratar med andra om vad man gör på Twitter. För man kan skriva så här, men jag skrev till mitt ex igår. Bara så här, vad menar du?
Skriv på mitt ex. Ännu konstigare.
Skriv på mitt ex. Jag såg en asrolig video på mitt ex igår. Det är konstigt. Fint. Har ni ätit någon semla idag?
Inte än, men har ätit sedan innan. Så jag ligger väl rejält jäst.
Jag är faktiskt ingen stor semmelfantast. Jag tycker inte mandelmassa är så hemskt gott, och då tappar ju semlan lite grann sin. Det är inte så mycket kvar.
Nej, det är halva grejen. Säger ni semla eller säger ni fastlagsbulle förresten?
Ja, jag säger semla.
Ja, man ska väl säga fastlagsbulle om man är från Skåne, tror jag, men nej, det gör jag inte. Det är för jobbigt. Det är för långt. Ja. Är det inte så att det är...
Jo. Visst är det. Ja. Och jag tror till och med i Skåne finns det väl, nu blir jag säkert hängd för detta, men att det är en viss rätt som man, eller en anrättning man gör med en semla, det vill säga att du har semla och varm mjölk, eller till och med ångad mjölk, som du sedan doppar i. Och det för mig är härifrån, men det skulle ju kunna vara ifrån Småland typ. Jonas Semlo, vi ska prata om, vi börjar egentligen i Elitettan, där damerna har haft en träningsmatch mot Kristianstad som är ett damallsvenskt motstånd, och man åker på en rejäl förlust. Det här var ingen rolig match. Jag har inte sett den, kan jag villigt erkänna, för den har inte, jag vet faktiskt inte var man ens kunde se den, om man inte var på plats, vilket jag inte var. Så jag vet inte så mycket egentligen vad som hände den här matchen, förutom just det att man förlorar mot Kristianstad med 5-0. Man gör inte ett mål, utan man släpper in 5 stycken. Det blir en ganska uppenbar fråga att ställa, men man är ju inte redo för ett sånt här motstånd, eller hur?
Uppenbarligen inte. Detta var väl ett, ska vi säga, en början till ett eldprov, vad man har att vänta sig inför kanske stundande, om man nu går upp till damallsvenskan till nästa år.
Ja, alltså vi var väl lite inne på det i förra avsnittet att damallsvenskan dessutom är ganska skiktad med tydligt toppskikt och bottenskikt, och steget upp till toppskiktet i allsvenskan är uppenbarligen ganska stort. Så att ja, det var väl inte helt oväntat att det skulle bli förlust. Klart 5-0 känns tungt, men ja, så vet man ju också att det är tid på säsongen och sådär, så det är inte säkert att kvalitetsskillnaden i slutändan är 5-0, men det är inte helt orimligt om det är det heller.
Nej.
Att, det är väl inte så mycket att säga, det är väl inte så mycket att se till dem. Vi ska inte möta Kristianstad den här säsongen, utan vi har ett år till på oss. Åtminstone
innan vi eventuellt möter dem i serie. Så då får vi väl
se hur det går då.
Mm.
Jag tror det är en nyttig erfarenhet ändå att känna på det tempot.
För att det
märks ju rätt snabbt på att tempot är en stor del av att avancera upp i serie. Har man märkt, får man då ett kvitto på att vi inte riktigt där ännu, så vet man ju om vad man ska sikta på.
Mm. Nej, men verkligen. Kristianstad gör 2 mål i första halvlek, vilket om jag förstår rätt på de rapporteringarna som har varit kring den här matchen, så var det väl kanske inte helt det var inte helt att det speglade matchen. Men 2-0 är ju 2-0. Men sen så i tredje halvlek så det tar ungefär 10 minuter. Sen så släpper man in ett tredje mål. Och sen så tar det lite tag till. Och så tappar man helt enkelt boll. Och så blir det 4-0. Och till slut så fullbordar en Kristianstad-spelare som jag inte kan uttala hela namnet. Men Eriksdotter i alla fall. Som är en isländsk landslagsspelare. Hon gör hattrick denna matchen och så är det inte mer än så. Tar man med sig någonting från denna matchen förutom just det här tempot kanske?
Man har fått träna lite försvarsspel på ett sätt som man kanske inte har fått göra så mycket hittills. Det brukar ju vara så att man dominerar matcherna ganska rejält. Men sen är det då. Förstår man det rätt så hängde de ju med hyfsat i åtminstone en halvlek och lite till. Och så att man inte riktigt orkar att det rann iväg mot slutet. Och det kan ju vara en fråga om fysisk form också. Att det är klart att det är ytterligare ett steg upp i satsning och träningsmängd och sådär. Att vara på allsvensk toppnivå. Och där kanske inte heller riktigt är rent fysiskt. Men det ska väl bli bättre, tänker jag, under säsongen nu när fler kommer att kunna lägga större delen av, i alla fall, av sin tid på fotbollssatsningen istället för att jobba vid sidan av och sådär. Så då borde ju också den fysiska nivån kunna höjas ett snäpp. Och det får vi väl se om de gör det under säsongen. Men det känns också ganska rimligt att det trots allt varit en stor satsning fast i ett litet sammanhang. Och det kommer klart att det märks.
Mm. Samtidigt så det här är ju ändå spelare som tidigare i alla fall har erfarenhet och har spelat i damallsvenskan. Vissa spelare till och med lämnar damallsvenskt spel för att komma till MFF. Så det är, för mig är det ju konstigt ändå att tempot är inte riktigt där på sätt och vis.
Och då har jag inte exakt hur många spelare som är kvar från förra året i startelvan, så det kanske är jag tänker att alla borde ju rimligen inte ha det tempot i sig. Det kan ju räcka med att halva laget inte har det. Ja,
nej, men så är det ju definitivt. Men då har ju bland annat Sanna Kullberg, Linnea Svensson. Har inte Elin Björklund också spelat i? Men Nathalie Hoff Persson kommer ju från Örebro till exempel. Det finns en hel del. Beatrice Persson har ju spelat på en väldigt hög nivå. Emma Paljevic har också spelat. Så att det är mer än halva, i alla fall startelvan, som ska ligga på en allsvensk nivå. Det tycker jag inte. Vi har varit väldigt positiva i damlaget, men här kommer nu den första sågningen någonsin. Men jag tycker inte det är godkänt med 5-0 även en träningsmatch. Det kan jag inte göra.
Sen är det så, det är också ett nytt lag om man jämför med, alltså, som du säger, det blir väldigt många spelare in under säsongen. Det tar lite tid att sätta det, nytt tränarstab. Det kan också vara så enkelt att de helt enkelt inte är samspelta ännu.
Nej, så är det ju.
Sen vet vi inte om de är nedtränade och liksom för säsong, om det är det som gör att de orkar inte riktigt där. Det finns så många variabler som är svåra att veta riktigt. Mm. Men det känns väl, alltså, 5-0 är lite för mycket, men det finns ganska många potentiella förklaringar. Är vi mitt i en tävlingssäsong så kanske vi hade fått annat resultat, vem vet. Men det är en träningsmatch för säsongen. Man ska inte dra allt för stora växlar av det.
Nej, stora växlar har man ju definitivt dragit efter den senaste veckan kring kanske MFF här också när de förlorar mot Bode Glimt. Men det ska vi prata mer om sen. Jag tänker att vi ska gå vidare till den kommande mötet där man ännu en gång faktiskt ska möta ett allsvenskt motstånd. Man möter nämligen Vittsjö GIK, eller GIK Vittsjö, som har varit ett stabilt topplag egentligen de senaste åren sedan de kom upp i Allsvenskan 2011. Jag sa att Kristianstad var en anrik klubb. Det ångrar mig ganska direkt, för att faktum är att Vittsjö är ju mycket, mycket mer anrik och sätter väl kanske tonen för just det där, för att de har ju funnits egentligen sedan 1933. Även om det inte var för 1970 och 1980 som drog igång den här flickverksamheten som sedermera skulle bli damverksamhet. Men oavsett vilket, det här är också ett allsens motstånd som kanske potentiellt ligger egentligen på en högre lägsta nivå än kanske vad Kristianstad gör. Det är dock så här att de gör inte jättemycket mål sen i alla fall förra året. Säsongen. Men de, och de har inte några spelare som egentligen sticker ut om man kollar på skytteligavinnare eller poängliga och sådär. Men det är uppenbarligen ett eget lagbygge och en satsning som har funnits ganska, eller varit väldigt stabil i alla fall. Det är ju uppenbarligen att man letar efter möten som gör att man blickar liksom på ett högre motstånd, en högre division. Men när ska man egentligen, borde man inte möta det motstånd man kanske möter den här säsongen, vilket är lite ett annat motstånd?
Man kan väl tycka det, men sen kanske MFF har en annan struktur de jobbar utifrån. Att kanske sätta först, liksom testa de här rutinerade spelarna man har tagit in för att se hur de ställer sig mot liksom det som komma skall kanske till nästa år, och ändå visa att man börjar någonstans.
Alltså jag tror att det är bra, och jag tycker att man känner igen den strategin även från här laget. Vi har ju en tendens att inte möta liksom division 1-motstånd under försäsong, utan gärna söka. På här sida är det då att man söker ut europeisk motstånd på liksom en högre nivå för att få den matchningen. Och det känns som att man gör likadant här, fast här har man då fördelen att den högre nivån finns i Sverige. Jag tror att det är en strategi som föreningen har, att man tycker att det är ett bra resultat över tid, och då vill man göra det även på damsidan.
Samtidigt så man kan möta Sparta Prag, vi kan möta Bode Glimt, men av någon anledning så kommer vi aldrig kunna slå Mjällby ändå, uppenbarligen.
Kanske bara ska träningsspela mot Mjällby.
Ja, men det hade varit perfekta laget att möta. Det grisar till sig rejält en sån match, även om det är träningsmatch.
Fast de går ju urstarkt på försäsongen, så det kan också att man åker på tre förluster och är riktigt nere i skiten mentalt sett.
Nej, mycket möjligt. En liten sidogrej angående Vittsjö förresten. Det är ju Gustav Fridolins, är ju deras största supporter tydligen. Han har ju supportat dem i vått och torrt. Den här tidigare utbildningsministern, för er som inte har någon aning om vem Gustav Fridolin är. Jag har egentligen mycket mer att säga om denna matchen, tycker jag. Jag tycker att vad jag egentligen vill se från MFF Dam är ju en större stabilitet. Någonting som att det behöver liksom inte rinna iväg siffromässigt.
Man får gärna hålla ihop det över 90 minuter. Alltså man förlorar, det är väl en sak. Men kan man hålla ihop prestationen över 90 minuter så har man i alla fall kommit någonstans. Mm.
Bra. Ska vi deppa ner oss lite i herrarna?
Det beror på hur vi börjar i och för sig. Men
jo, fast även om... vi kan ju börja i Dallas. Det var ju... Det är klart att det är liksom 4-1. Det är ju 4-1 och det är ju vad det är. Mot ett sånt motstånd. Man mötte ju Dallas B-lag uppenbarligen. Och till och med vissa spelare som inte ens fanns på en lista. Ja, min teori från början var väl kanske att Dallas har ju ganska mycket pengar. Eller i alla fall motståndarna har lika mycket pengar som MFF. Plus att man har ju antagligen helt andra resurser när det gäller liksom scoutingverksamhet och ett annat upptagningsområde. Det är inte så att de behöver leta i Riseberga direkt för att hitta en spelare. Utan de har ju en annan typ av kontinent att vara på. Ändå så kändes det som att detta var kanske inte det bästa motståndet. Samtidigt som MFF går in med också av en blandad elva med väldigt många unga och några rutinerade. Vad var era intryck av den här matchen?
Inga större, för om jag får säga utifrån eget perspektiv så hade jag väl inte några större förhoppningar. I och med att laget är ju fortfarande under en uppbyggnad, där har ändå tillkommit några nyförvärv och de ska spelas in, och jag tycker inte väl att man kan dra för stora växlar i något av matcherna. Samtidigt så kanske man ändå ska ha lite i beakt att man kanske kan kräva mycket, men jag tycker väl ändå att man ska vara ändå samspelta på något sätt.
Mm. Om vi ska börja med matchen mot Dallas då. Så det är ju en brasklapp kring motståndet. Det är klart att det är inte deras ordinarie lag. Och MLS-lagen har en tendens att ha det ganska rörigt på försäsongerna. Nu vet jag inte hur de ligger i säsongmässigt i och för sig. Men de brukar ha rätt mycket provspelare. Så därför att de har ett draftsystem och inte liksom akademier och sådär, så på det sätt som vi har det. Men jag tycker ändå att det är ganska intressant att vi ställer upp ett ungt lag, ett lag som rimligen inte har spelat ihop sig på något sätt, eftersom att det är egentligen väldigt få ordinarie spelare. Och ändå tycker jag man kan se att det är Malmö FF som spelar. Det är en väldigt tydlig idé. Det ser ut som Malmö FF, och jag vet, det har jag rysat varit inne på det. Att man ska alltid kunna se att det är Malmö FF som spelar, oavsett om det är blåa tröjor eller inte. Liksom. Mm. Så det är väldigt intressant att se att det var ett lag som var samspelt trots att de egentligen inte har spelat ihop i den konstellationen. Men sen var det ju framförallt enskilda prestationer som är det man får ta fram. Det finns ett antal unga spelare som gör det väldigt bra. Zetterström har vi lyft fram hela första säsongen, och han bekräftar väl bara det som vi har sett hittills, att det är en väldigt spännande mittback. Han har både fina fötter och ett bra försvarsspel i sig. Fina brytningar och rejäl liksom i allt han gör. Och sen så Lokili också, att det är en jäkla fin mittfältslang som styr spelet och stod väl för två assist om jag inte minns fel. Så de tycker jag att man kan lyfta fram oavsett motstånd egentligen. Så länge det är seniorsammanhang så tycker jag att man kan hylla dem.
Precis, för att det här är ju ändå spelare som har väldigt nyligen varit i P19 och precis kommit upp. Och att prestera, framförallt så för mig är ju Nils Zetterström ett stort utropstecken, att kunna prestera och komma egentligen från ingenstans mot en sån där motstånd. Han var ju även med mot Sparta Prag, om jag inte minns fel. Det är imponerande, tycker jag.
Ja, men han har ju inte heller varit med jättelänge i A-laget. Han var med ett par träningar förra året, men han har inte varit med riktigt lika mycket som Lokili. Har varit med väldigt mycket i A-laget, spelat mycket U21 sådär, men Zetterström kändes som att han är ganska ny i sammanhanget och har ju bara gått in och varit självklar i allt han gör, kan man säga. Så att, jag tycker det är en intressant, väldigt intressant prestation att lyfta fram oavsett motstånd. Sen en annan jag blev glad över, det var faktiskt Sebastian Jörgensen. Nu är han ju en etablerad spelare, så han ska ju vara bra mot det motståndet, men det tycker han gör också. Och framförallt det tycker han visar är att när vi klarar av att etablera ett spel på högerkanten som inte bara är Jörgensen ensam ska utmana tre motståndare, då har han mycket att tillföra. För problemet förra året var att vi tiltade väldigt mycket åt vänster.
Mm.
Och de matcherna som Jörgensen fick, så blev han ju rätt ensam ut till höger. Vi hade ju ingen högerback under den perioden. Mm. Tänk på sommaren när han kom. Vi klarade ju inte av att ha något spel överhuvudtaget på högerkanten. Och då blev det liksom att ja, när bollen väl kom ut till höger någon gång så var han rätt ensam. Mm. Men jag tycker han visar den här matchen att han är ju som absolut bäst när han får vara med och kombinera sig fram tillsammans med medspelarna. Jag tycker han visar väldigt tydligt i den här matchen. Den hade bra idéer, bra kombinationer. Och ja, uppenbarligen kan göra mål på nick också.
Mm. Nej, det är en spelare som hade en tuff förra säsongen han kom. Inte helt lätt med tanke på också vad som hände rent personligt, men också komma till en helt ny stad, en helt ny, nytt land och ett nytt lag. Så att jag har stora förhoppningar och förväntningar ska sägas på Sebastian Jörgensen. Och jag tror att han kan nog det kan nog bli någonting bra. En annan som du själv nämner, Lokili, otroligt spännande spelare. Faktiskt, han var ju inte helt olik en Sergio Peña, fast yngre.
Nej, jag såg den liknelsen och när jag väl hade hört den så kunde jag inte liksom så blir att tänka på det konstant, att fan, han är otroligt lik i sitt spelsätt.
Väldigt.
Han behöver lära sig att släppa båden lite snabbare. Men han har ju samma tendens att liksom vänta in i allra sista ögonblicket, och så länge man lyckas med det så köper man ju sina medspelare väldigt mycket tid. Mm. Och han hittar, liksom lirkar fram bollen och hittar lösningar.
Nej,
han blir lite för snabbare i tanken. Så.
Men det är intressant att man har rätt många spelare som har den här typen av finess. Du har ju Skogman som du också tycker är väldigt mycket om. McCauley har ju också en viss speciell egenskap. Hugo Berlin får man inte glömma heller. Och sen har du ju också Mamadou Diagne som idag faktiskt blev utlånad till Skövde.
Mm. Och han tyckte jag också var spännande.
Väldigt.
Faktiskt. Jag har inte sett så hemskt mycket av honom. Han har väl varit i Olympic. Jag inte minns fel, va?
Ja,
och kan inte påstå att jag har sett Olympics matcher. Så att det var för mig en ganska ny bekantskap. Och jag tyckte han var pigg, rörlig och liksom finurlig. Uppenbarligen. Ja, han gjorde mål också. Det var kanske inte det svåraste målet. Han kom ganska fri så. Men spännande spelare. Och jag tyckte också han tog för sig. Och så intressant ut.
Jag tänker att vi ska gå in direkt i Sillynyheterna, för det som har kommit ut är just att han lånas ut till Skövde i princip hela säsongen. Skövde AIK som tidigare leddes av Tobias Lindroth, som vi också har mött i Svenska Cupen var det var förra året. Ett riktigt, riktigt grislag kommer jag ihåg det som. Ett lag som alltså sköt bollen långt och hade sina spelare från typ Hässleholm eller någonting som var 2 meter långa och ja, jag behöver inte säga mer än så, men det var ett primitivt lag, ett primitivt spel, och så ska man låna ut honom dit. Spontant sen så tänkte jag, det här är ju inte en bra utlåning, men det har ju hänt lite i Skövde faktiskt.
Det har det onekligen gjort. De verkar ju ha satsat på rätt mycket MFF-kompatibelt inför detta året.
Mm, är det fler än... Va? Nej, det fattar inte jag.
Jag tror faktiskt det var någon som också gick till Skövde från MFF.
Jaha, har jag missat detta? Men du, jag tänker, det är också så att Tobias Lindroth tränar inte laget längre. Han har ju gått till Varberg. Och ja, jag vet inte riktigt varför. Men, och de höll ju faktiskt på att åka ur Superettan förra året. Men därmed så har de tagit in en annan tränare, nämligen Östers förra tränare, som kom väl en fjärde placering tror jag med dem. Och som har ett annat typ av spelsätt, som vill spela mycket, mycket mer längs marken. Så att Erik, det här kanske är en bättre utlåning än vad man tänker spontant.
Ja, jag hade ingen aning om att Lindroth hade lämnat Skövde. Så min spontana tanke var ju, vad fan ska han göra i ett brunkargäng? Det brukar inte funka att låna ut offensiva spelare till lag som spelar en sån typ av destruktiv fotboll. Vi vet ju hur det gick för Hugo Bolin i Degerfors. Fick i och för sig spela mycket, men hur utvecklande är det för en offensiv spelare att liksom ligga lågt och försvara sig i 80 minuter av matchen? Liksom. Men har de bytt tränare och bytt inriktning så kanske det är någonting. Och jag tror nivån, alltså att låna dem till Superettan är nog rätt steg. Jag tror att han är tillräckligt bra för att gå upp en nivå från då, division 1 till Superettan. Så att han har bara ett lag som spelar offensiv fotboll och försöker vara bollförande så kan det säkert bli bra. Så att vi är glatt och överraskade att det inte är samma Skövde som vi såg med Lindroth. Det var ju verkligen bland det värsta man har sett.
Jag får nog korrigera mig här att det var inte någon MFF som var utlånad till Skövde.
Nej, vem var det då?
Jag kommer inte ihåg. Var det Jönköping kanske?
Jönköping, MFF.
Beklagar.
Från två gubbar alltså. Fint. Vi ska återkomma till Hugo Bolin faktiskt som du nämnde. Men jag tänker att vi ska prata om Bodø/Glimt-matchen. I mina anteckningar har jag skrivit kul. Jättekul. Det här var ju en ganska erfaren startelva. Men den kanske inte var så samspel som man hade tänkt sig att den skulle vara. Man satsade ju på bland annat att få in Erik Botheim som hade väl gjort vadå, 2-3 träningar innan. Knappt lärt sig vad Busanello heter i förnamn och så vidare. Men är det inte lite märkligt att ändå förlora med 4-0? Eller är det jag som är överdrivet kritisk?
Ja, alltså det är klart att det var fan inte kul att förlora 4-0 mot Bodø/Glimt. Det är trots allt ett lag som vi tänker oss att vi ska kunna konkurrera med ifall vi hamnar i Europaspel mot dem. Och sådär. Så det var en jävla käftsmäll. Men jag tycker att det som var stora skillnaden mellan lagen den här matchen var direktheten när man väl kom fram mot straffområdet. Jag tyckte att jag såg liksom Elfsborg borta i repris från förra året. Just det här att vi har mycket boll, vi kommer fram och tar oss till straffområdet, men sen händer det inte så hemskt mycket där. Och sen när vi tappar bollen de få gångerna som motståndarna kommer fram så går det väldigt snabbt, väldigt enkelt och det är liksom pang pang och så är det mål. Så tyckte jag borde spela det, alltså de hade inte jättemycket boll, men när de väl kom runt och bröt högt så gick det extremt fort. Och där hängde vi inte med, och de två första målen är ju bara ett försvarsspel som vi inte kan, alltså de är knappt kommer undan med i allsvenskan. Det kan liksom inte, det gick bara för enkelt, bara det var slarvigt. Sen tycker jag spela upp oss ganska bra efter det. Jag hade rätt många chanser, eller halvchans åtminstone, till 2-1. Det var ju Botheim exempelvis som var typ en halv fot ifrån att stöta in bollen i öppet mål. Och det var ett par till liksom. Sen, ja, mot slutet så kom de ytterligare två mål. Men jag tyckte ändå att det var en sån typisk match där Malmö har mycket boll och man luras in att det här ser ju ganska bra ut. Men sen så när Bodø liksom bestämmer sig för att nu ska vi göra mål, så blir det mål. Det var lite så, den känslan man fick, att vi kan trilla runt bäst vi vill, men vi var aldrig riktigt nära ändå.
Nej, jag...
Det är lite grann bara att konstatera att Bodø/Glimt idag är ett färdigt lag. De sitter ihop, det är liksom allt kommer mycket fortare. Och sen har de väl i och för sig Europamatch snart, så de bör ju vara längre fram med sina förberedelser rent fysiskt också. Men ja, vi har en del lärad från dem just i hur man attackerar ett straffområde snabbt och effektivt.
Det är bara så himla intressant och rent parallellt. Jag kan inte riktigt Bodø/Glimts historia. Jag har inte satt mig in i den, tyvärr. Men det är så intressant att se hur detta laget från Norge, en liga som är väl, ja, den är likvärdig allsvenskan, det kan man väl ändå säga. Men liksom någonstans vid 2018, de ligger liksom på en elfte plats, de har sen tidigare inte varit så mycket bättre än så. Och sen 1-3 från ingenstans 2019 så bara exploderade fullständigt. Och under de här åren sen 2019 så har de tagit steg som är rätt remarkabla. Jag tycker det är märkligt när jag jämför egentligen MFFs väg, där man ändå haft sedan 2014 vunnit massa SM-guld, gått till Europa en hel del gånger, och ändå så när man ställer de här två lagen på plan, som jag kallar det för slaget över Norden, så är det sån jävla stor skillnad i kvaliteten. Och det gör mig rätt så besviken och förbannad faktiskt. För jag tycker att det är ett tecken på att svensk fotboll mår bajs. Och jag tycker att det är ett tecken på att man har helt enkelt inte riktigt effektiviserat kanske det försprången som man borde ha. Med det sagt, en träningsmatch är en träningsmatch. Jag fattar också att det är en stor skillnad på ett Bode Glimt som ska möta Ajax. Ja, det är väl nu då. Och MFF är liksom deras generalrepetition. Men vi ska också ha tävlingsmatch. Visserligen inte mot Ajax, men mot Öster i helgen. Och dessutom har vi haft en tränare. Vi har haft vissa spelare som har funnits med en längre tid, och vi släpper in alltså fyra bollar på fem chanser som de har. Och jag kan inte förstå det, hur det kan vara så långt ifrån ändå kvalitetsmässigt. För de gjorde allting så jävla mycket bättre än MFF. Det är min känsla av det. Och det är deppigt faktiskt. Sebastian, vad är din reaktion?
Min spontana reaktion är väl att de ligger ju steget före på flera plan. Inte bara ett steg, utan flera steg fram i ledet. Och det är väl det vi får egentligen ta i beaktat. Vad kan vi göra för att närma oss de här antagonisterna från Norge, eller om de kommer från Danmark? Mm. Att liksom ändå hitta en strategi som ska vara vägvinnande.
Det är inte så att den här matchen, att MFF inte har några chanser. Det är inte så att MFF inte är nära på att liksom sätta en, två, tre bollar. Erik Botheim är ju ganska nära att sätta två bollar egentligen. Men det är just det här nära, nästan, att det inte är. Och jag vet inte om jag tycker att det är rättvist att skylla det på en att det är försäsong och trötta ben och att man är nedtränad och liknande. Okej, om man nu är det, men vad är poängen med en sån här match i så fall? Jag vet inte.
Jag tycker ni är alldeles för negativa, måste jag säga.
Ja, men ja, jag förstår det faktiskt.
Jag tycker det är lite sjukt att bli så nedstämd av en träningsmatch. För dels så kommer vi aldrig möta Bode Glimt i Allsvenskan. Så nej. Det är liksom... Det är liksom helt ointressant om vi är bättre eller sämre än Bode Glimt idag. Mm. Det som enda som är intressant just nu är vi bättre än våra motståndare i cupen liksom, och sen är vi bättre än våra motståndare i Allsvenskan, och det tycker jag fortfarande att vi är. För om vi nu ska prata om svensk fotboll i övrigt, så har ju alla svenska lag i princip åkt på däng av norrmännen. Mm. Så att det är ju knappast... Vi slog Brönnby här om dagen, men i övrigt
ja,
så
har det ju gått
rätt illa. Så att det tycker jag liksom så. Under svenska säsongen så bekymrar de inte alls. Mm. Och sen så tycker jag snarare att jag tror att Rydström har sett de här två träningsmatcherna mot Sparta Prag och Bode Glimt som tillfällen att lära sig vad behöver vi bli bättre på för att kunna möta de här i Europakvalen sen. Mm. Mot Sparta Prag så valde man ju en taktik där var, liksom, nu testar vi att köra bortamatch i Europa. Vi ställer oss lågt, vi fokuserar på defensiven och försöker stänga ner. Och det gjorde man ju väldigt bra. Det var ju liksom en dåligt försvarad hörna och en klantigt orsakad straff. Men i övrigt så höll man ju Sparta Prag borta från målchanser. Och Sparta Prag, ett jäkla bra lag, de slog väl Bode Glimt, tror jag till och med. Mm. Jag tror de möttes också, men alltså där valde man den approachen, och sen nu mot Bode Glimt så tror jag man bestämde sig för okej, då provar vi att spela som vilken match som helst, vi kör offensivt och ser hur det går liksom. Och så fick man kvitta på att vi kan inte vara riktigt så naiva när vi möter den typen av motståndare. Vi kommer att behöva anpassa oss. Jag tror att hade det varit en kvalmatch i Europa så tror jag inte matchen hade sett ut på det viset. Jag tror inte vi hade tagit de riskerna. Jag tror vi hade spelat ungefär som vi gjorde mot Elfsborg hemma i höstas. Att ta lite färre risker, gå lite rakare när möjligheten ges.
Mm.
Och inte ge dem möjligheten till omställningen som Bode Glimt bjöds på. Och sen förhoppningsvis så hade vi varit skarpare i försvarsspelet också. Att det inte är så mycket duttande som det blev. Så jag tror liksom att man ska se matcherna som att man provade olika saker och fick lite svar från det. Men sen tycker jag också ändå, alltså, nu klagade jag på att man var ineffektiva runt straffområdet, men jag tycker ändå att man såg sekvenser att vi faktiskt kunde spela oss förbi Bodes press i många tillfällen och komma i bra så där, lägen att kunna skapa någonting. Och hörde man på sändningen så var ju Bodes tränare rätt missnöjd på hur Bode hanterade det under väldigt många sekvenser. Han stod ju och skrek ganska mycket vid sidlinjen. Och det tycker jag visar att det var inte så att Bode ville bjuda på de ytorna som vi hittade, utan det faktiskt var att vi hittade dem.
Mm.
Sen, som sagt, handlade det om att förvalta det till mål också, genom att bli direkta. Och det tycker jag också att man kan titta på, vad kan vi lära oss från hur lag som Bode Glimt spelar loss sina yttrar i straffområdet. För Hauge kom väl, som han spelade då till vänster, kom ju fri många gånger. Då kan man inte vad är det som gör att när vi anfaller så möter vi alltid liksom samlade försvar.
Mm.
Vi kommer liksom inte riktigt till de fria lägena som borde komma. Vad kan vi lära oss därifrån? Och sen har vi ett halvår på oss. Det är inte ett halvår, men vi har till mitten av juli på oss att lära oss det.
Men
det man ser idag tror jag inte är riktigt samma med MFF som vi kommer se i Europas, när Europas spel väl drar igång. Och som sagt, då kommer vi nog att vara mycket försiktigare när vi möter den typen av motstånd.
Jag tycker det är bara så jäkligt, jag håller med dig i allt du säger, Erik. Jag bara tycker det är så himla märkligt hur... Vad är det vi ska ta reda på? Vad är det vi ska ta reda på om de motstånden vi möter och hur vi ska spela? Det här, alltså MFF har ju hur mycket erfarenhet som helst från Europaspel och hur man möter sådana här typer av lag.
Alltså Rydström har inte det.
Nej.
Rydström vill ju inte frångå grundidén. Han vill bara hitta, liksom, han vill bara kunna frida på en del saker för att hålla kvar grundidén. För han pratade rätt bra om det där att när han spelade i Kalmar och de var ute och Europa kvar där. Jag vet inte hur många de har varit ute, om de bara varit ute en gång efter guldet. Och sådär. Men då var det liksom, okej, gubbar, nu ska vi möta det här laget borta. Mm. Vi ställer oss, eller om man i straffområdet, så hoppas vi att vi spelar 0-0.
Mm.
Och så menar han att går man in med den inställningen så kommer man ofta förlora. Utan han vill ju hitta en inställning där man faktiskt går för att vinna. Men sen får man givetvis inte bli naiv, utan måste ju försvara sig bra också. Jag tror att han försöker hitta den där mixen att vi ska inte åka till en bortamatch och försöka spela 0-0, utan vi ska försöka komma iväg med 1-0 istället kanske. Alltså, än att, för att han tror att det i slutändan kommer vara bättre sportsligt. Så jag tror att det är mer han än spelarna. För klart, många spelare har varit med, nu är det i och för sig, att det är mycket rullians på i spelartruppen också, men det är ändå ganska många som har varit med, men det är en ny delastav. Jag tror att de behöver lära sig, och jag tror att de vill hantera Europaspelet annorlunda än hur många svenska lag liksom historiskt sett har gjort det. Att vi ska inte stå med 4-4-2 och hoppas på långa bollar. Liksom. Men vi måste hitta ett mellanting, att ha ett säkert försvarsspel men också kunna vila med bollen och ha ett eget spel samtidigt. Mm. Och det upplevde jag att man försökte göra mot Sparta Prag. Och lyckades i sekvenser. Men här tror jag man försökte mer prova, liksom, okej, nu är det hemmaplan, om vi nu ska använda samma retorik. Liksom, att nu måste vi köra på. Hur går det? Och nu gäller det inte särskilt bra, men hade det varit en avgörande match så tror jag att man hade varit lite mer försiktig.
Men jag tror samtidigt att det är klart att det också är helt rätt att Ries som inte har den erfarenheten, och jag menar, Theodor Olsson har ju definitivt inte det, med tanke på hans ringa ålder och erfarenhet också, om vi ska vara ganska krassa. Men Det är klart att han inte bara kör sitt eget race och att Daniel Andersson inte har erfarenheten som han kan ge honom. Men emellanåt kan jag tycka att det känns som att man har uppfunnit hjulet 10 000 gånger emellanåt. Att man har svaret på vissa frågor, vissa sätt om man vill ha en approach till vissa matcher. Men så är det ändå som att man... Nej, nu ska vi se hur vi gör detta. Att man inte... Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det. Men det känns osäkert. Det känns som att utvecklingen... Att det liksom går om och om igen. Det finns en fantastisk serie som heter True Detective. Som Matthew McConaughey i första säsongen spelar en ganska gruffig detektiv. Och han har det här begreppet. Han säger liksom, time is a flat circle. Och vad han menar med det är att vi kommer alltid komma till liksom en punkt där vi har stött på tidigare. Det blir liksom en cirkel över alla händelser och så som vi gör. Och för mig känns det lite som att MFF befinner sig kanske just i det här vad man kallar flat circle. Det är det som gör mig deppig. För jag ser ett annat lag som till exempel Bode Glimt som har på extremt kort tid gjort det som MFF kanske gör nu, det vill säga sälja spelare för mycket pengar, att man gör förhoppningsvis ett etablerat spel eller etablerat lag på en form av europeisk marknad, och att man är överlägsen i sina inhemska liga. Men Bode Glimt har gjort det sedan 2019. På fyra år har de liksom gjort det MFF har gjort i sedan 2014, 10 år.
Mm, men de har också haft samma manager sedan 2018.
Ja.
Alltså, fotbollen ser ju ut så att allting går i cykler och kommer igen. Det tycker jag är liksom i fotbollens natur. Problemet vi har haft till att sedan 2014 är att framgångsrika managers får större uppdrag. Icke-framgångsrika, eller managers kan säga tränare. Mm. Framgångsrika tränare får större uppdrag. Icke-framgångsrika tränare får sparken. Mm. Då måste man ju börja man om hela tiden. Det är liksom rätt naturligt. Hade vi haft kvar Jon Dahl Tomasson sen 2020 så hade vi förmodligen varit på en annan plats i utvecklingen nu.
Mm.
Och liksom att allting går i cykler och våra cykler har tyvärr varit ganska korta de senaste 10 åren. Jag tycker det är ganska rimligt att vi inte är där.
För det kan liksom inte riktigt jämföra
ett lag som har haft samma manager i 6 år och ett lag som har haft en tränare i 1 år. Det säger sig självt. Och dessutom kan man, jag tycker inte heller man kan jämföra, nu kan jag inte Bode Glimt, men det är också en annan typ av klubb. Jag tror inte de har riktigt det trycket utifrån.
Nej.
De kan nog jobba ganska mycket precis som de vill.
Det är typ mer Häcken över det.
Det är faktiskt ingen dålig jämförelse. Häcken gör jättemycket bra saker, men de kan också komma 7:a och det är inte hela världen. Och jag gissar att det kan Bode också göra. Och det är ingen som kommer stå och ha avgångskrav på tränaren bara för att han en säsong kommer 7:a. Men gör Malmö motsvarande sak så är det precis det som händer.
Mm.
Jag tycker det är ganska rimligt att vi börjar om från början därför att det är precis vad vi har gjort. Så det är mycket nya spelare, det är en ny ledarstab. Det är inte så att man skulle gärna vilja ha samma spelare och ledarstab i 6 år, men det är inte så verkligheten ser ut, tyvärr.
Med de orden, och för er som lyssnar så hoppas jag att ni tar med er Eriks ord istället för mina, för att de är givetvis mycket mer positiva. Men vi ska gå vidare, för att när man summerar egentligen både MFF Dam och MFF Härs matcher så insåg jag ett ganska... typiskt mönster. Kan ni gissa vad det är? Nej. Man gör inga mål. Så därför har jag dragit upp i Måns mästerklassiska mästerlektion i fotbollsmekanik hur konsten att göra mål. Ha ha ha.
Jag vet inte, jag håller med ingången där. Vi har gjort ganska mycket mål, men kör det.
Nej, jag är ledsen, men det var det jag kom på till denna veckan att jag skulle ha med. Men det är ju, och det ska gudarna veta, att jag var ju i min väldigt hårda session som spelare. Vilket jag egentligen aldrig varit. Så är egentligen detta bara någonting jag har tagit ifrån teorin egentligen i grund och botten. Men jag ställer mig själv frågan, vad är egentligen den bästa metoden för att göra mål? Finns det ens en bra metod att göra mål som är kanske mer säker än någon annan? Och det svaret jag kom fram till efter lite spånande var ju givetvis att nej, det finns inte. Det är väldigt, väldigt osäkert, att man kan aldrig säga att det finns, du ska göra mål så här och så blir det mål. Utan det är ju givetvis så att det beror på vilket läge man befinner sig i och motståndaren och mera. Men därmed så tyckte jag att det fanns en studie i alla fall som jag läste från Frontiers in Sports and Active Living, som pratade just om att man måste någonstans sänka liksom förväntningarna på att ska göra mål på ett skott, för att faktum är att i princip bara 10% av de skotten man gör går in i mål. Vilket var rätt så chockerande enligt när jag såg det i alla fall. Däremot så, för att kanske förbättra detta per match, så handlar det givetvis om det här fantastiska statistikenheten som heter XG. Att man ska försöka maximera det helt enkelt. Och vad det handlar om är ju liksom den största sannolikheten där du gör mål, alltså varifrån du gör mål. Så att det handlar om att hela tiden mata in kanske en metodik och ett spel som gör att du hamnar i de här positionerna där sannolikheten, där det är högst XG, den största sannolikheten för dig att göra mål. Och det var rätt så chockerande att se, för när jag kollar tillbaka den här Bode-Glimt-matchen så är det ju faktiskt exakt så det är. De gör 4 mål på 5 chanser för att de också, inte enbart, men för att de befinner sig i lägen där XG är väldigt, väldigt hög. Så att, vad tar jag ifrån mig av detta? Nja, kanske inte jättemycket helt enkelt, om jag ska vara helt ärlig. För jag är övertygad om, efter att ha sett på träningar, att MFF tränar exakt på just detta. Men det, därmed så kanske jag skulle slänga in att jag tycker att de anfallsspelarna vi har behöver variera lite hur de gör mål. Det vill säga att de kanske ska ta ett skott utanför, kanske ska göra en Otto Rosengren och dänga in den i krysset på längre avstånd, eller åtminstone försöka. Och sen finns det en massa andra skottekniker som kan resultera i mål, men det viktigaste är ju att man rör sig i rätt områden. Så det var dagens, veckans mästerklassiga mästerlektion i fotbollsmekanik. Ja. Jag gillar att det bara skrattar.
Ja, jag vet inte. Nej, men om vi ska in på temat, det är en sak som jag tycker att vi måste veta på, och som jag tror kommer en stor grej, är att vi måste ha färre motståndarspelare mellan den som avslutar och målet. Mm. Vi brukar ofta hamna i ett läge där vi går lite för långsamt fram, och så har vi ett samlat försvar in i straffområdet. Vi kommer väldigt sällan fria med målvakten. På det sättet som då Bode och Glimt har varit duktiga på att göra under i matchen. Så jag tror att mycket handlar om att bli direktare och snabbare när man väl liksom spelar sig loss. Mm. För vi spelar oss loss väldigt ofta, men sen går det lite för långsamt, blir lite för omständigt, och för många spelare som gärna vänder upp istället för att gå rakt mot mål.
Mm. Det låter rimligt.
Sen skjuta.
Vi går vidare till reaktionen från omvärlden. Och till att börja med kan vi säga grattis Pontus Jansson på födelsedagen. Han fyller 30 plus. Jag kommer att inte ihåg vad han fyller. Men det måste vara 32 år. 30, nej.
33 skulle han göra.
Är 90.
Jag tror han är lika gammal som jag, 91.
En 91 kanske. Eller stämmer. Ja.
Och det är egentligen det jag har att säga om honom. Sen så har ni kanske inte missat att det har varit lite rabalder på Twitter. Vi har Torns IF som har den här Lunarklubben har varit ganska kända ett tag för sina lustiga tweets och ja, sin mockery på något sätt. Och de valde ju att lägga ut en bild på Reinfeldt som en clown som jag tror Mikael Tapp, eller Marcus Tapper är upphovsman till. Och då jävlar i det blev det ett liv. Inte för bilden egentligen, men snarare för att deras, eller vår, SEF, nej vad var det?
Nej, det var Elitettans.
Just det, Elitettans.
Nej, det heter inte Elitettans. Ja, men Division 1, deras liksom ligaorganisation, deras ja. Ordförande hörde av sig.
De satte lite påtryckningar för att den här bilden skulle ta bort. Och det, då blev det ett jävla liv, för det här fick ju Fotbollskanalen reda på. Och ja, ni som vet, ni vet. Det, ja, jag vet inte vad jag ska säga mer om det. Jag
tycker det var bara in och läsa Lunds avslöjande /krönika.
Ja.
Den är ju... Ja, man häpnar att det kan gå till så i svensk fotboll. Och sen så säger vi bara avgå till, vad heter han, Johan någonting, Edlund, Englund. Eller något sånt. Englund, ja.
Han får bara avgå. Och nu
har ju inte Lund, alltså det var ingen som ville framträda, eftersom att ja, uppenbarligen så blir man utsatt av repressalier ifall man framträder med namn. Men han hade väl uppenbarligen fått del av en del dokumentation som styrkte publiceringen. Och sen hade såg att han, Johan då tror jag, hade gått ut och dementerat, men ja. Har svårt att säga att Lund skulle publicera en sån krönik utan att ha väldigt bra på fötterna.
Nej, det tror jag inte heller. Och en rimlig fråga är ju framförallt, varför finns det påtryckningar på en elitentanklubb som dessutom är ideella krafter som verkar? De måste ju, vad är det de bryter emot? Det finns ju inget lag eller verk som säger att du inte får göra, publicera en sån här inte, alltså bild helt enkelt.
Nej, det är helt sjukt. Reinfeldt verkar inte ha sett den. Så han har uppenbarligen inte spritt sig om att reagera. Och det är som sagt, det är helt sjukt att man kan ha den makten som ordförande för LIA-föreningen att styra vart pengarna som då kommer från Riksidrottsförbundet och deras liksom sponsoravtal.
För mig,
det är helt sjukt att han kan ha den makten att styra, att man kan ha stadgar som tillåter det. Det, alltså det måste man ju också bara göra om. Det är upplagt för korruption.
Det förvånar mig mest är ju kanske hur att han lyckas ändå hålla, hur kan han gå upprätt med en sån stor och lång pinne uppkörd röven? Alltså det, jag har aldrig varit med om en person som känns så regelnissig helt enkelt.
Nu har vi så sekundärkränkt när det inte är han. Det är han som, är, som blir attackerad.
Nej, det är väldigt märkligt. Bara hela
Reinfeldt, jag tycker ju han är en idiot också, men jag har svårt att se att han skulle ta så hemskt illa upp. Han har liksom ändå varit statsminister och fått se både det ena och det andra rikta hans väg. Men att man som då en helt annan person ska ta så illa upp och börja hota och hålla på. Ja, det
tyder ju egentligen bara på mig att det här är en person med någon form av auktoritetsbegär, någon form av maktgalen kan man väl kanske säga, men det vet jag väl egentligen inte, men det är ju uppenbarligen en person som gillar att utöva sin makt och som blir har väldigt svårt för när det inte finns någon reell makt egentligen, eller borde inte finnas i alla fall för sådana här
finns uppenbarligen, men borde inte finnas.
Maktmissbruk kallas det. Vi behöver inte prata mer om det. Därmed så har det ju också stormat lite kring MFF. Vi har en inkilning som fick också en hel del reaktioner. En inkilning som jag lyssnade faktiskt på MFF-podden med Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ja, jag kommer inte ihåg vad de andra heter.
Det var ingen muntrande gissar jag.
Nej,
heligt.
Ja, men jag tycker faktiskt att de har en väldigt, alltså de säger liksom som det är, vilket är ju att det är jävligt utdaterat och alltså de säger inte ens olyckligt utan de säger det är korkat. Det är jättekorkat. Det får man väl ändå hålla med om.
Man borde ha förstått att det skulle komma reaktioner. Men så här hade jag tyckt att det hade varit ett så fruktansvärt hemskt att gå och träna i kalsonger? Nej, förmodligen inte. Men problemet är att man måste ta hänsyn till varje enskild individ. Och att det lätt skapas ett grupptryck i sådana här ögonblick. Att är det en av de där spelarna än vad junisarna som inte är bekväm alls i situationen. Så då det räcker för att det ska vara ett stort problem.
Mm.
Om alla ärligt och vågar säga också att jag tyckte det här inte var något problem. Det här tyckte vi var roligt. Om man verkligen kan, om alla säger det och känner det innerligt, då har jag inga som helst problem med det. Jag tycker som att man är inte mindre avklädd när man är på stranden. Alltså, själva saken i sig tycker jag egentligen är ganska ofarlig. Men det blir ett problem när det sätts i liksom ett grupptryckssammanhang. Mm. Och där man inser att det är klart att om någon av de här unga spelarna inte alls känner sig bekväm, så är det rätt rimligt att man inte vågar säga ifrån och liksom vägra göra det, för av risken att man då tappar liksom acceptans i gruppen. Och det är väl det som är problemet med inkilningar överlag, och särskilt när det sker offentligt. Att man kanske inte vågar säga emot riktigt. Så att, ja, det är... jag skulle vilja prata med varje involverad individ för att veta om jag ska såga eller inte, eller bara rycka på axlarna.
Det är bara med också att jag kan inte förstå riktigt det roliga i det. Vad är det roliga i att se 4 juniorer träna i kalsonger och sport-BH? Jag anser att jag själv har ganska
skulle,
bra
humor. Skulle jag göra det här på något vis i ett kompisgäng, så skulle min formål inte tycka att, alltså framförallt om jag då hade varit några yngre, så hade det säkert kunnat vara kul, så här studentgrej som man går upp i kalsonger på campus typ. Det hade säkert tyckt var ganska kul.
Men det är jag inte fattar. Alltså jag vill inte framstå som att jag inte fattar humor, men jag förstår inte humorn i det. Jag kan verkligen inte förstå det. Och dessutom skulle vi vända det till någonting annat med, om det skulle vara för tjejer, att man skulle liksom, ja men ni ska träna i BH och i trosor. Alltså jag menar, vad fan, det blir också jätte konstigt och fel. Jag tycker bara märkligt. Alltså jag förstår liksom inte om det är Pontus Jansson som flinar och liksom att de sitter i kallingar. Jag bara fattar inte.
Nu ska vi strax säga att Pontus Jansson gick väl ut och sa att han inte visste om det här på förhand. Jag tror inte det han har varit med och, i alla fall så gav han sken av att han inte har varit med och styrt det. Han sa väl med mig bara att han har varit med om så mycket värre och tyckte väl att det här var ofarligt. Liksom. Jag tror inte han har varit med och styrt. Och så har jag sett Rydström känner inte till någonting. Det var ingen som ledarstaben har varit med på.
Ja, då förstår jag inte hur det ens har gått till. Men,
Pontus Jansson är ju ny i spelargruppen. Så jag tror, nu slapp han väl inkillingen i och för sig då, men det är antar att det är de som har varit med ett längre tag som har kommit, någon av dem som har kommit på idén.
No.
Men det har inte kommit ut, jag vet inte.
Ja, vi släpper det. Och sen så ganska nyligen så gick MFF ut, eller om det var Sydsvenskan, med att Anders Christiansen ska ha en presskonferens imorgon. Och om jag förstod det rätt så... Man satt ju verkligen hjärtat i halsgropen där, men om jag förstår det rätt så handlar det väl om att han ska för första gången egentligen berätta vad var det som hände på den här träningsplanen när han föll ihop och hela kring liksom hjärtproblematiken. Men jag tänkte ju först att det skulle handla om att han avslutar karriären, men det verkade väl inte vara, om jag har sett rätt.
Nej, det verkar ju ändå som att Christiansen vill komma ut i media och berätta om händelseförloppet som hände den sommaren, tror jag det skedde förra året. Och det har säkert varit en och någon annan tidning som har velat veta mer om hur det egentligen gick till och vad vi har att vänta oss av Christiansen nu inför detta året.
Mm. Imorgon klockan 11 är den presskonferensen. Lite osäker på om den sänds, men det gör den va? Från Sydsvenskans håll.
Det verkar väl så.
Ja, jag tänkte faktiskt inte att det skulle vara något negativt, utan det är min spontana liksom reaktion var att ja, nu är han redo att prata. Han har haft liksom en sens stampa där han har ombetts, eller där han de har bett att de har, han inte ska bli störd. Så det är ganska rimligt om man nu känner att okej, nu är jag tillbaka på fotbollsplanen. Nu har jag lagt det bakom mig. Då tar vi alla frågor på en presskonferens och sen går vi vidare som vanligt. Det känns som en ganska rimlig lösning. Så får alla ställa sina frågor. Sen går vi vidare liksom.
Mm.
Så jag tycker det måste vara ett positivt tecken att han känner att han är tillbaka för helt och hållet. Och känner sig redo att ja, vara den kaptenen han är. När det innebär.
Slutligen så är det så att MFF luras att skicka transfersumman till fel konto och hotades med transferbud, stod det på Fotbollskanalen tidigare idag, och då tänkte man direkt jaha, har vi råkat ut samma grej som AIK brukar göra? Det är ju jag kan inte riktigt hela historien, men det berör ju eller det rör Busanello-affären med Chapo Quense och att man helt enkelt har gjort en affär med den här klubben och sen så har man skickat en inbetalning, men då så har du ju helt plötsligt liksom varit en, kommit in till ett falskt konto helt enkelt. Och eftersom att de här inte hade fått sina pengar, den här klubben, så blev det ju helt enkelt ett ärende för FIFA, om jag står rätt. Vilket egentligen slutade med att MFF fick ju då betala lite mer plus ränta än vad man egentligen hade tänkt sig. Vilket är rätt sugigt, slarvigt och vad det innebär. Kan inte hela historien, vet inte riktigt vad det är som har skett och vad som har blivit fel. Jag tror vi aldrig egentligen kommer få reda på exakt det där. Men känns det som att man har blivit grundlurad.
Vi vet ju hur det ser ut ur MFFs perspektiv. Det har den här transfersumman som då ska vara 700 000 euro skulle delas upp i två betalningar. Mm. Och när man skulle göra en av betalningarna då på 400 000 euro så kom det ett mejl som då såg ut för att komma från deras advokat. Där det stod att det bankkonto som var ett tyskt bankkonto tror jag som man skulle betala till från början, det hade blivit fryst på grund av att någonting med Ryssland så att vi måste betala in ett nytt konto. Då gav man ett väldigt slovakiskt konto, det var slovenskt konto nummer och så sa han betala dit, och gjorde man med FFD. Och sen så påstår då Chapoquens att det här har vi aldrig skickat, det här är inte vårt konto, ni har inte betala in. Och Malmö hade gjort ganska mycket efterforskningar kring det här och sagt att det finns inga tecken på att någonting, på att liksom någon mail har blivit hackat, och man kollat så att avsändaren är ser ut, är det mejladressen som de har haft kontakt med hela tiden, och det har inte kommit fram, det kommer inte gå fram någon förklaring hur tusan det här skulle hänt eller vad de här pengarna tagit vägen. Min spontana känsla är att det är något, min spontana känsla är att man har blivit lurad av Chapoquense, inte att det har kommit in någon som har lurat, nu är jag kanske fördomsfull tusan, men Brasilien är ett jävligt korrupt land. Jag skulle inte bli förvånad om man kör en fuling. Och sen undrar man också, hur kan man få sitt tyska bankkonto fryst för att man har haft någonting med Ryssland? Det känns inte heller helt liksom omisstänksamt, om man säger så. Mm. Så förstod jag i alla fall. Och sen så har vi aldrig varit, aktuellt med transferbud, så att FIFA har ju bara sagt att förstår att Malmö FF har agerat som man har gjort, men så har man väl inte kunnat visa att man faktiskt har betalt, och då får man betala igen. Så man går ju miste om de här 400 000 euro plus då ränta om man inte lyckas ta reda på var pengarna tog vägen.
Nej,
det framgår inte om man har vidtagit några åtgärder, men det är väl en polisanmälan, tänker jag, som man får göra och se om det går att få fram vem som står bakom det där kontot. Men spontant känner jag att man har blivit grundlurade och att det är den som har lurat sitter i Brasilien. Men det är bara min spontana reaktion.
Får väl skicka Busanello dit och förhöra dem.
Oavsett, så Busanello kan nog betala tillbaka där på planen ändå. Så vi överlever.
Det allra sista vi egentligen ska ta upp är ju att IFK Göteborg vill ju tydligen ha Hugo Bolin. Mm. Det är lite märkligt.
Mycket, mycket.
Jag tycker jag vill säga, alltså, det är väl inte så märkligt. Jag tycker han har varit på tapeten för ganska många, alltså inte ryktesvis, men att det var ganska många som har nämnt Hugo Bolin som en önskevärvning i andra sammanhang. Mm. Och det är uppenbart, alltså det tror jag en spelare som här och nu kan göra skillnad i allsvenska lag. IFK Göteborg behöver väl all förstärkning de kan tänka sig. Sen är frågan då, nu har inte jag läst på om det är liksom på att köpa eller låna. Vill låna till IFK Göteborg? känns det som en jättebra lösning. Jag tror inte att de vill ha ett lån från Malmö FF, för det blir lite liksom fastställa styrkeförhållanden som man kanske inte riktigt vill gå med på. Men sälja, nej. Låna, absolut.
Jag tror dock inte Hugo Bolin vill bli utlånad. Och jag tror han hade nog haft väldigt svårt att se sig i IFK Göteborg. Är väl känslan.
Men han har inte varit ganska bra miljö ändå för ett lån. Bara tänka på hans utveckling.
Nej. Vad är IFK Göteborgs status den här säsongen? De höll ju på att åka ur. Ska han vara i ett lag som återigen håller på att kämpa om sin överlevnad? Vad finns det för konkurrens på den positionen?
Jag tror Göteborg kommer göra en bättre säsong än förra året. Jag tror definitivt. Jag tror ändå att de har ambitioner att spela en annan typ av fotboll. Mäktade med under framförallt hösten. Alltså förvaltningen han handlar ju om liksom vilken typ av fotboll de spelar och om de kan vara spelförande i lite fler matcher än vad Degerfors lyckades med. Jag tror jag ändå att framförallt på hemmaplan att Göteborg kan lyckas med. Så att jag hade inte tackat mig till den utlåningen, men som sagt ingen försäljning.
Nej.
Men jag tror inte heller kommer hända. Jag tror inte heller att du går bli intresserad. Jag tror han stannar. Det
är bara egen uppfattning.
Vi får la se. Har vi någonting annat vi behöver ta upp i podden?
Ja, vi kan väl nämna att det ska bli gött att cupen drar igång på lördag.
Ja. Mot Östers IF.
Och det ska väl inte vara något annat än en säker seger med förhoppningsvis 0-0.
Ja, vi spelar ju på hemmaplan så att det får man ändå hoppas att det blir en klar seger.
Jag hoppas att vi lärde oss något från förra året när vi missade sidningen i kvartsfinalen på grund av att vi inte lyckades göra så många mål framåt. Det är viktigt. Det är stor skillnad att möta typ då att Djurgården borta och att möta Djurgården hemma. Så att jag hoppas verkligen att man kör full fart framåt och försöker ta vara på de hemmamatcherna. För den tuffa matchen blir väl förmodligen Luleå borta. Då får man passa på att ösa in mål hemma.
Nej, alltså jag tänker spontant att med tanke på hur bra det gick mot Dallas FCs B-lag, skicka upp alla ungdomar till Luleå för guds skull. För att det kan omöjligen vara ett bättre lag. Det kan jag inte tänka mig.
Nej, det tror jag inte. Det löser de säkert.
Så att jag hade nästan vågat göra det. Fint, jag tänker att vi sätter stopp för idag. Imorgon är det som sagt Alla hjärtans dag, så att jag hoppas att alla ni där ute singlar och ni som är i relationer helt enkelt, att ni får en trevlig, kärleksfull dag. Och får ni inte det så finns det ju alltid Twitter. Ja, där har man också stött på sitt ex. Men det är en annan historia.
Perfekt.
Där öppnar du upp sekten.
Alla hjärtans dag. Deppiga singlar. Nej.
Alla deppiga singlar. Gött, men vi säger så. Och så hörs vi om vägarna. Ha det gött, hej hej.
Hej.